Sveriges Radio.
Den här symbolkraften har han. Och det är inte nödvändigtvis för att han vill eller därför att han har den i kraft av sig själv. Men det är därför också att den islamiska republiken har fängslat alla andra som potentiellt skulle kunna bli det.
München, februari 2026. På grund av den pågående internationella säkerhetskonferensen har polisen räknat med vissa störningar i trafiken. Men det som utspelar sig på den enorma ytan som annars är vigd åt ölhävarjippot Oktoberfest har fått stora delar av den sydtyska stan att stanna upp helt. 250 000 personer står samlade i regnet, enade i en önskan. Under vajande fanor hörs rop på persiska. Exiliranier över hela världen har sett en protestvåg skölja över sitt hemland. Och de har sett regimen svara med hänsynslöst våld. Siffrorna på antalet döda går isär. Hundratals, tusentals, kanske tio. Tusentals. De iranska myndigheternas beslut att stänga ner landets internet gör det svårt att bekräfta något. Men budskapet från demonstranterna i München är tydligt. De skanderar ner med regimen. Det är ord som upprepas av personen som många av demonstranterna har valt att sätta sitt hopp till. Reza Pahlavi är son till shahen av Iran, en ledare som störtades i en revolution. Det gör honom till en måltavla. Därför står han bakom skottsäkert glas när han talar.
Gerayishat mukhtalif, amma muttahid o yek sada dar in peykar milli baraye azadi kenar ham istadand.
När Pahlavi möter pressen samma dag vänder han sig till USA:s president Donald Trump. Och ber honom om hjälp.
To President Trump, the Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you. Help them and history will record you alongside not just the Iranian nations but the world's greatest heroes.
Två veckor efter orden i München faller amerikanska och israeliska bomber över Iran.
A region on edge tonight over fears of a wider Middle East war.
I rasmassorna hittas kvarlevorna av Irans högste ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Du lyssnar på Petri D som handlar om Reza Pahlavi, mannen som hoppas på att bli Irans nya ledare.
I intend to make Iran great again.
När han senast stod på iransk mark var han en lenkindad 17-åring med högt flygande drömmar. Nu är han gråhårig och väntar fortfarande på att kunna återvända till sitt hemland.
There may have never been any candidate in the history of mankind that's been running to be the leader of their country for 47 years and is disappointed its people every year. You.
Från sin exil försöker han organisera en opposition.
Isn't it about time that we let the people make the decision?
Den unga generationen har gripits av tanken på att förändring trots allt är möjlig.
Men han är också en ifrågasatt ledarfigur.
Om han skulle komma med ett CV så vet inte vad som skulle stå på det. Det är ett gap på 40 år.
Rätt mycket av det här stödet som finns för honom i sociala medier kommer från många av de här AI-bottarna som Israel har liksom försett honom med.
Nu väntar han allt mer otåligt på att regimen i Iran ska släppa sitt grepp om landet.
Har du fått makten så brukar du oftast inte lämna ifrån dig det.
For this all to be worth it, we must finish the job. This regime in its entirety must go.
Jag heter Wendela Lundberg. Oktober 1980, Kairo. Den ståtliga inramningen gör det till en 20-årsdag värd att minnas. Samtidigt skvallrar tårarna som så uppenbart kämpas tillbaka om bitterhet och sorg. Vid ett skrivbord i det officiella residenset Kobe-palatset sitter ett kostymklätt födelsedagsbarn och tittar in i en kamera. Bredvid honom står ett inramat porträtt av hans pappa. En hyllning till det som har varit. Bakom honom hänger en iransk flagga. En påminnelse om vad som står på spel. Den kungliga Pahlavi-familjen har drivits på flykt. Och shahen är död. Efter en tids sjukdom somnade han in och begravdes på utländsk mark. Nu, några månader senare, talar hans förstfödde son, kronprins Reza Pahlavi, till sina landsmän och kvinnor. Han meddelar att han är redo att ta över sin fars ämbete.
Där barabar parcham serang por eftekhar Iran be Quran Majid sogand yad mikonam ke dar in maqam zendegi khod ra yeksare vaqt khidmat be mamlekat.
Man ser tårarna i ögat, man hör rösten darra, men han är också väldigt, väldigt ung på den tiden. Han har precis fått höra hur hela världen diskuterar hans far som en tyrann, som något av det värsta som hänt mänskligheten sedan Adolf Hitler.
Erdoğan Şosnud är docent och universitetslektor vid Lunds universitet. Han är också en hängiven monarkist.
Och han ska nu ta det här och följa efter det. Och han har ingen aning vad som kommer hända. Finns det ens något stöd för det här längre? Har folk gett upp tron på shahen och monarkin fullständigt eller inte?
Erdoğan Şosnuds sympatier för shahen har gått i arv från föräldrarna. Şosnuds bror står listad som en av rådgivarna till Iran Prosperity Project. Det är en politisk handlingsplan publicerad vintern 2026 som beskriver hur Reza Pahlavi ska leda Iran under en övergångsperiod om regimen faller. Och broderns kritik mot den iranska regimen har stått honom dyrt.
Irankännaren Arvin Şosnud utsattes i höstas för ett misstänkt mordförsök i sitt hem i Malmö och har sedan dess levt på hemlig ort. Nu har fem pojkar åtalats. Han är själv övertygad om att beställare av mordet är den iranska regimen på grund av hans kritiska analyser av den.
Erdoğan var 6 år gammal när hans mamma tog med sig honom och flydde från Iran. I Norge väntar hans pappa som reste i förväg och ett porträtt på shahen.
Det är ju honom vi fortfarande ropar död åt på skolorna. I Iran börjar skolgången vid 6 års ålder, eller det gjorde då i alla fall. Så jag hann ju gå i skolan i Iran lite och då började vi skolgången med att skrika död åt USA och död åt England och död åt Irak och död åt Israel och sedan död åt Pahlavi, trots att shahen redan var död och Reza Shah var död sedan många år tillbaka.
Senare kommer Erdoğan Şosnuds föräldrar att berätta för honom hur viktig den där tv-sändningen från Reza Pahlavis födelsedag i Kairo var för dem. Och inte bara för dem.
Mina föräldrar som då var i Iran och som då var med i motståndsrörelsen, de berättar ju att den här punkten var det som gav dem adrenalinkicken att fortsätta. Hade inte detta hänt, hade inte kronprinsen svurit den här eden, så hade nog motståndsrörelsen försvunnit helt och hållet.
Den iranska diasporan över hela världen är stor. Siffror från både FN och det iranska utrikesdepartementet uppskattar den till ungefär 4-5 miljoner personer.
P3Ds reporter Patrik Stanelius.
den siffran växer beroende på hur vi definierar diasporan. Alltså ska man bara räkna personer som är födda i Iran eller ingår också personer med iranskt påbrå? Men en sak kan vi slå fast och det är att monarkister som Ardavan Khoshnouds åsikter inte är representativa för hela den här stora gruppen utan det ryms ju naturligtvis en uppsjö av åsikter och röster.
Det största antalet människor som lämnade Iran gjorde det under en period från slutet av 70-talet till början av 90-talet. Den utlösande faktorn var revolutionen i landet 1979.
Min pappa kom tidigt på 70-talet och gjorde det som ja, men unga kids vill göra. Se världen och plugga och utforska andra saker. Och under tiden då han är i Sverige så sker revolutionen. Och inser väl ganska snabbt då att Iran inte är liksom platsen för att ha en bra framtid.
Vi hör SVTs Mellanöstern-korrespondent Gilda Hamidi Nia.
Min mamma, hon kom efter revolutionen till Sverige och det är väl mycket på grund av också hur situationen förändrades drastiskt och radikalt för kvinnor. Och därför sökte hon då sig bort från Iran helt enkelt.
När Reza Pahlavi gör sitt medieframträdande på sin 20-årsdag är han en tronföljare i exil. Men Reza Shah den andra, som han nu kallar sig, säger att han känner sig trygg i vetskapen om att han har det iranska folkets stöd. Han reser sig upp och kysser en koran som ligger framför honom. Från en högtalare i rummet hörs den iranska nationalsången, medan 20-åringen kliver ut genom tung trädor och försvinner ur bild. Talet sänds inte i iransk tv, där monarkistiska röster överhuvudtaget inte hörs i rutan vid den här tiden. Men Pahlavis ord sprids ändå med vinden, över radiovågorna, tryckta i tidningarna och som rykten mellan vänner.
Ni såg ju inte det här i Iran. Du hörde att han har nu svurit eden, monarkin lever, den fortsätter. Och så var det då sedermera som man kunde smuggla in videokassetter. Det var ju videokassetter på den tiden. Det fanns ju ingen WhatsApp så att man kunde dela med sig något klipp.
Den 20-årige tronföljaren har gett sig till känna. Men han är långt ifrån där han vill vara. Och för att förstå hans resa är det viktigt att känna till vad det är han lämnat bakom sig. Ljud från British Pathé.
Everybody who is anybody in Persia paid homage to the Shah on his 40th birthday. The diplomatic corps also mustered in strength. In fact, the Royal Palace of Tehran had its most glittering evening for years. Expected daily is the announcement that the Shah will become engaged to Farah Diba, a 21-year-old Persian girl. He and the nation very much want a male heir to the throne. They hope that a new wife may provide one. So, with romance in the air, the people let themselves go in a night of rejoicing.
Den 31 oktober 1960 hörs gevärssalut eka över Teheran. Krutröken är inte en olycksbådande föraning om krig och bedrövelse, utan en glädjedeklaration. För den iranske härskaren Shah Mohammad Reza Pahlavi har säkrat tronföljden. Han och hans tredje hustru Farah har lyckats med det som Shahens två tidigare äktenskap inte kunde åstadkomma. De har fått en son. Det rapporteras om glädjeyra på huvudstadens gator när kronprins Reza Pahlavi visas upp för folket.
Thousands in Tehran and throughout Persia rejoice that at last the Shah has a son. The Queen's chief doctor told crowds outside the hospital that mother and baby were doing well. One of the first messages of congratulation came from ex-Queen Soraya,
who was divorced because she failed to give the Shah an heir. Queen Faradiba was more fortunate. The baby weighed 8 pounds, 11 ounces. The parents were very happy indeed back at the palace. The Shah was first married 21 years ago. A long wait for the much-needed son.
Gratulationerna kommer också från utlandet. Som en symbolisk gåva donerar den franska regeringen en lejonunge från en djurpark till det kungliga nytillskottet. För att understryka exakt vilken lättnad den nyfödde gossen är för shahen beordrar han en tillfällig skattesänkning på 20%. Dessutom friges 98 politiska fångar.
Då sa ju den iranska konstitutionen att det är den förstfödda sonen. Precis som den svenska konstitutionen då på den tiden. Alltså som kan ta över. Så det här var ju en enorm lättnad.
När kronprinsen föds har hans pappa, shahen, styrt Iran i snart ett decennium. Och det var shahens pappa, alltså kronprinsens farfar, som var den första i Pahlavi-dynastin. Och han drevs av en brinnande reformiver.
Iran skulle bli ett land stöpt i europeisk form. Därför att Europa var där kolonialmakterna fanns. Det var där Ryssland och Storbritannien var de kolonialmakterna som höll på att stycka upp Iran under sent 1800-talet, början på 1900-talet. Så att du måste bekämpa eld med eld.
Rusbe Parsi är historiker och författare till boken Mellan Gud och stat, Iran efter ett långt 1900-tal.
Och sen finns det en ideologisk dimension. Och det är liksom hur kan vi säga att vi som är arvtaget till de här stora imperierna från 2000 år sedan etc., etc. Hur har vi hamnat här och hur ska vi ta oss ur det här? Ett stråk i den där ideologiska diskussionen det är att vi måste bli som européerna i alla avseenden. Vi måste klä oss som dem, vi måste ha de instruktionerna som de har. Och vår historia måste kopplas till det de uppfattar som viktigt och stort.
Den första Pahlavi-shahens ambition är att skapa en ny nationell identitet för iranierna som inte bygger på shia-islam. Därför drar han igång ett omfattande moderniseringsprojekt. Landets infrastruktur rustas upp. Och politiskt sker en tydlig uppdelning mellan moské och stat. Utbildning och rättsväsende, institutioner som tidigare legat hos de muslimska rättslärda, sekulariseras.
Den europeiska orientalismen, idén om att islam är det som gjort att orienten gått åt helvete, så att säga, den anammar man. Och så försöker man liksom efterapa den.
Den nya civila lagstiftningen skulle baseras på modern västerländsk lagstiftning.
Vi hör Mohammed Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
Inom familjerätten så gjorde man en hel del reformer. Kvinnors situation och deras juridiska rättigheter förbättrades. Inte minst när det gäller vårdnadstvister, men också skilsmässa. Man höjde giftasåldern.
Avståndstagandet från islam märks också i de nya klädkoderna som införs.
Till exempel på 1930-talet så förbjöds kvinnor att bära slöja offentligt. Och de kvinnor som gjorde det utsattes för den tidens moralpolis som ryckte deras slöjor och bestraffade. De kunde till och med gå in i deras hus och beslagta deras slöjor. Män skulle klä sig på ett västerländskt sätt. Och det var mycket annat.
Det finns däremot en aspekt av det västerländska 1900-talet som den första shahen i Pahlavi-dynastin, farfar till vår huvudperson, inte är lika sugen på att anamma.
Det var en sak som han inte tålde. Det var politiska fri- och rättigheter. De var liksom bandlysta. Så väldigt stort intresse för västerländsk kultur och allt det där. Men när det gäller de här politiska fri- och rättigheterna, pressfrihet, yttrandefrihet, det var liksom noll. Så modernisering utan demokratisering. Det var hans modell som också kom att fortsätta under hans sons styre.
Shahens envälde pausas tillfälligt under andra världskriget. De allierade makterna tvingar honom att abdikera. Bland annat för att de tycker att han har lite för nära band till Nazityskland. Och det som händer då är att det politiska klimatet i landet öppnas upp. Det hålls demokratiska val och liberala krafter tar över styret.
Men friden rubbas när den iranska regeringen tar kontroll över det som varit omvärldens stora intresse i landet. Oljan.
Britterna blir förbannade när Irans oljeindustri som de har varit med om att bygga upp nationaliseras. Och amerikanerna blir oroliga över att Sovjet ska få för stort inflytande i Iran. Så underrättelsetjänsterna MI6 och CIA, de slår sina påsar ihop och iscensätter en statskupp i Iran. Som resulterar i att Shah Mohammad Reza, alltså vår huvudpersons pappa, får makten i landet.
Som regent fortsätter den nya shahen på sin pappas moderniseringsspår. Bland annat inför han kvinnlig rösträtt på 60-talet. Men den utvecklingen sker parallellt med att han, också likt sin pappa, minskar övriga politiska fri- och rättigheter. Rospe Parsi.
Det var en period då Iran växte, då levnadsstandarden höjdes. Men detta skedde inte jämnt, det vill säga inte över hela landet för alla människor. Och det skedde samtidigt som den här shahen skapade ett allt mer auktoritärt system. Med en säkerhetstjänst som var fruktad av alla.
Men hårdheten som shahen visar mot oliktänkande i det iranska samhället är som bortblåst innanför palatsväggarna när han är med sin son. I sina memoarer skriver hans hustru Farah Pahlavi att shahen tar varje tillfälle i akt att smita iväg från officiella åtaganden bara för att få se henne amma. Kronprins Rezas pappa är besatt av sin sons välbefinnande. Särskilt viktigt för honom är att barnet inte ska växa upp och bli kort. Därför förhör han sig dagligen om prinsens vikt och längd. Några av prinsens tidigaste minnen är från de grönskande kullarna norr om Teheran. Där rullar han runt i gräset med sin skrattande pappa. Reza älskar fotboll och blir förbannad när han hör sin tränare säga åt en motståndare att inte tackla prinsen för hårt. Men utanför palatsets trygghet, långt borta från kronprinsens begreppsvärld, gror ett missnöje. För landets oljetillgångar som har berikat både shahen och det iranska samhället har också skapat en obalans.
Det är enorma mängder pengar som stoppas in i ett samhälle vars ekonomi inte växt i samma takt. Utan det här är bara en ren utomstående kraft av olja. Och det innebär att du får väldigt hög inflation, därför samhällsekonomin kan inte absorbera de här mängderna pengar.
Resultatet blir att de rika blir rikare. Och att avståndet till de som inte kan kallas rika ökar.
Och det är alltså inte att de inte har några pengar alls på uttalet. Men det är därför att de som är i systemet, in the loop, de har fasta tillgångar. De äger fabriker, de äger fastigheter, de har guld. Saker och ting som är relativt inflationssäkrade. Medans en stor del av befolkningen då, de lever på en kontantekonomi. Det är den lön de får den här veckan. Kontanter är det första som förlorar värde i inflation, per definition.
Läkaren och monarkisten Ardavan Khosnood.
Många säger att ja, ett problem var att shahen var så ivrig att modernisera. Att han moderniserade landet, men folket hängde inte med. Alltså att han sprang medan folket gick.
Allt det här, shahens förtryck av oliktänkande, hans fortsatta marginalisering av religiösa institutioner och de ökande klyftorna i samhället, leder till vad Mohammed Fazel Hashemi kallar för social oro.
Många var tvungna att lämna landsbygden och bege sig till storstadsregionen. Det byggdes upp ett stort utanförskapsområde kring storstäderna, inte minst storstaden Teheran. Slumområden och den här landsbygdsbefolkningen som kommer och lever i de här missförhållandena, slumförhållandena, deras attityder, deras föreställningsvärld var inte alls genomgått någon form av moderniseringstradition. Och det är där vi ser den här sociala oron och missnöjet gro, så att säga.
Innan Sean vet ordet av har samhällets vindar vänt. Och i slutet på 70-talet blåser upp till storm i Iran.
Stater och personer som tror att de sitter på all makt, de känner inget behov av att kompromissa. Tills de plötsligt nås av insikten att den där makten är rätt bräcklig, för den bygger väldigt mycket på att de kan slå ner folk men inte kan få dem med sig.
I skuggan av det moderna, sekulära Iran konspirerar Shahens fiender. Trots att de inte nödvändigtvis delar bakgrund eller livsåskådning kan de enas om en sak. Monarkin måste störtas. När missnöjet övergår från viskningar i kulisserna till vrål på gatorna eldas vreden på av en galjonsfigur i exil.
مردم طرفدار من هستند و این مسائل مسائل مردمی است که مربوط به مسائل خودشون است و همه خودشون را موظف می‌دانند که برسانند مطالب ما را به همه جا.
Hans namn är Ruhollah Khomeini och hans titel är Ayatollah, en framstående rättslärd islamisk dignitär. På grund av sin fräna kritik mot shahen landsförvisades han på 60-talet.
Här finns en intressant parallell till det här avsnittets huvudperson, om man så vill.
Utom räckhåll för repressalier ägnar han det följande decenniet åt att engagera en motståndsrörelse som tar fäste i Irans storstäder och som kommer sprida sig över landet. Revolutionen är ett faktum. Shahen tvingas bort vintern 79.
Jättedemonstrationerna mot Shahens regim fortsätter i Irans huvudstad Teheran. Igår demonstrerade över 1 miljon människor och idag är hundratusentals ute på gatorna och kräver att Shahen ska avgå.
Om en timme eller två ska shahen av Iran hålla presskonferens i huvudstaden Teheran och då väntas han officiellt meddela att han senare idag ska lämna sitt land för att resa till Egypten.
The end of Iran's monarchy came early today when Khomeini's followers took control of the palace of the Shah. The imperial guards there gave up without a struggle.
När det händer är kronprins Reza redan långt borta. Då befinner han sig i Texas, där han utbildas till stridspilot. När han följer sin familjs och sitt lands öde på distans känner han både oro och förvåning.
Ingen kunde föreställa sig att religion skulle kunna vara en reell grund för en politisk rörelse som kan ta över ett land i 1900-talets andra hälft. Framförallt inte ett land som då gått och blivit så moderniserat som Iran ändå var. Vad i religion kan appellera till de här människorna för att få dem att göra uppror? Och jag tror att vad man missar då, det är såklart att religion är mycket mer flexibelt än vad folk vill ge det credit för. Men framförallt också att i det här fallet så var ju religionen bara ett sätt att samla disparata grupper som alla var missnöjda med shahen, fast delvis av lite olika skäl och hade väldigt olika idéer om vad som skulle hända efteråt.
Man ska komma ihåg att revolutionen, den islamiska revolutionen, skedde för att iranierna ville ha en demokrati. Redan då var det styret som man ville ha.
Gilda Hamidi-Nia, Mellanöstern-korrespondent på SVT igen.
De religiösa var de ledande, eller liksom på något sätt som enade, och kanske där man kände att de skulle kunna möjliggöra den här förändringen av Iran. Men de skulle heller inte ha någon slags politisk makt. Det var inte det människorna protesterade för 78, som ledde då till liksom revolutionen 79. Och det kanske många glömmer bort. Ja, islamisterna var med och det var Khomeini och det, men alltså det, man blev lovad någonting helt annat. Och sen när de tog över makten så blev det ett annat Iran.
Från sin plats på sidlinjerna får de iranska kungligheterna se sitt land förvandlas till en islamisk republik med Ayatollah Khomeini som ny högste ledare. De tidigare bundsförvanterna USA och Israel utmålas som Irans fiender. Sen tar en tid av hämnd och förföljelse vid. Högt uppsatta tjänstemän och militärer som varit shahen trogna grips och avrättas. Medan det pågår återförenas familjen Pahlavi. Men splittras igen när shahen tar sitt sista andetag i Egypten. Nu vilar det monarkistiska hoppet om att återta Iran på 20-årige Reza Pahlavis oerfarna axlar. Trots att han har utnämnt sig själv till sin fars efterträdare så är det inte en statusförändring som får något internationellt erkännande. Om världen har fullt upp med att försöka förstå den nya regimen i Iran.
Då så är det många som, även inklusive amerikanerna, som har någon sorts idé och förhoppning om att det här nya styret som ingen kan bli klok på kommer liksom inte kunna vara motvalls hela tiden. Så det gäller liksom hittet så att det lirka upp den här nya konstiga svarta lådan. Och om inte blir vänner så åtminstone ha en normal relation. Och då är ju så att säga steg ett att inte associeras med föregångaren.
Det här är en väldigt svårnavigerad tid för Reza Pahlavi. I sina memoarer skriver hans mamma, drottning Farah, att representanter från olika oppositionsgrupper i Iran söker kontakt med honom. Och hon, som är lite mer erfaren, tycker inte att det ser så bra ut om han skulle vara mer förknippad med en viss grupp än en annan. Så hon lägger sig i och försöker hålla de här oppositionsrepresentanterna borta från sin son. Det leder till att det uppstår en spricka mellan Reza Pahlavi och hans mamma.
Man kommer överens om att det är bäst att Reza lämnar Egypten. Därför hamnar han till slut i USA igen.
I eftermiddags kungjorde statsradion här 23 nya avrättningar på Teherans Evinfängelse. Det största antalet samtidigt avrättade under de senaste veckornas politiska avrättningar.
Efter revolutionen i Iran sipprar nyheter och massavrättningar av oliktänkande i landet ut i internationella medier. Iran ligger dessutom i krig med grannlandet Irak.
Nyhetssammanfattningen får vänta denna morgon. Vi börjar direkt med kriget Irak-Iran.
Civilbefolkningen får sina hem förstörda, drivs på flykt, dödas.
Folkmassan följer kistorna som är svepta i vitt martyrernas färg och ropar död åt Saddam Hussein, Iraks ledare. Själva kriget, stridszonen, är långt härifrån. Men efter två veckors krig och efter flyglarm och luftvärnseld här nästan varje kväll den senaste veckan och ibland också irakiskt flyg över stad, är Teheran en stad där många gamla gräl, åtminstone tillfälligt, är lagda åt sidan.
Vintern 82 sitter Reza Pahlavi och tittar på BBC-programmet Panorama. Det han ser ger honom en idé, enligt boken The Iranian Triangle, som återger det som ska ha varit Pahlavis första stora plan för att återta Iran. I programmet intervjuas Israels tidigare militärattaché i Teheran, som har sadlat om till vapenhandlare. Han säger att det är dags för Ayatollah Khomeini att störtas och att västvärlden borde ge konkret stöd åt en sån insats. Efter att programmet sänds ringer det i Israelens telefon. Rösten i andra änden presenterar sig som Reza Pahlavi, Irans shah i exil. Han föreslår ett möte. Kort därefter tar Pahlavi emot en israelisk delegation. De kommer från den privata sektorn men ska ha goda kontakter i Israels regering. Reza Pahlavi och hans rådgivare lyckas övertyga sina gäster om att ayatollan kan avsättas. Om Israel är landet som hjälper till med att göra det.
Det här är en plan som når ända upp till Israels försvarsminister Ariel Sharon. Han blir sedan landets premiärminister i början på 00-talet, men vid den här tidpunkten är han upptagen med att invadera Libanon där Israel ska driva ut palestinska PLO som har sitt säte i landet. Och det är också det som gör att den här planen går åt skogen.
Hösten 82 öppnar israeliska soldater eld mot palestinska flyktingar i Beirut. Tusentals människor dödas en massaker som blir internationellt fördömd. Ariel Sharon tvingas avgå från sin post. Hans efterträdare lockas inte av tanken på en statskupp i Iran och Reza Pahlavi får återgå till ritbordet. Den följande vintern har han kläckt en ny plan och den här gången får han tyngre backning. Januari 83. Vid en golfbana strax utanför Washington DC dukas det för lunch i klubbhuset. De tre männen som har tagit med sig sina fruar som bordsällskap har inte kommit för att jobba på sin sving. Den ena av dem är general i den amerikanska armén. Den andra är president Ronald Reagans vice stabschef. Den tredje är chef för CIA. Alla reser sig upp när deras gäst för dagen anländer. Kungliga hälsningar yttras när en leende Reza Pahlavi slår sig ner vid bordet. Bara några år tidigare ville inga makthavare i väst kännas vid den unge iranien. Nu sitter några riktiga tungviktare och lyssnar framåtlutat på det han har att säga.
Det är Iran-kännaren och författaren Kenneth Timmerman som skriver om den här powerlunchen i boken Countdown to Crisis. Och han uppger att Reza Pahlavis plan den här gången är att söka finansiering för att bygga upp ett nätverk av spioner, främst bestående av tidigare medlemmar i pappans hemliga polis, som ska samla in information i Iran. Den informationen är tanken att de sen ska sälja till de monarkistiska gulfländerna i förhoppningen om att de ska hjälpa Reza Pahlavi att störta regimen.
Enligt Timmerman går CIA-chefen med på att finansiera Reza Pahlavi med $150,000 i månaden.
Den här uppgörelsen ska ha pågått under några års tid. Men i en lång artikel i The New Yorker från 2006 så framkommer det att CIA slutar betala ut pengar till Reza Pahlavi efter den så kallade Iran-Contras-affären. Det är ett jättespännande och intressant kapitel i sig som går ut på att den amerikanska regeringen i hemlighet sålde vapen till Iran, vilket var superförbjudet, ett stort no-no, för att Iran låg ju under vapenembargo. Och pengarna från de här vapenaffärerna skulle användas för att finansiera rebellstyrkor i Nicaragua. Och när det här uppdagades 1986 så blev det en jättestor skandal som hotade att rasera hela Ronald Reagans presidentskap.
Den amerikanska underrättelsetjänsten uppges också etablera en radiokanal i Egypten som sänder regimkritisk propaganda 4 timmar dagligen i Iran. Men de insatserna visar sig inte vara tillräckliga.
En intressant detalj som dyker upp i rättegångsdokument som offentliggörs när Reza Pahlavi stämmer en tidigare anställd i sin organisation är att han bor väldigt nära CIAs högkvarter i Langley, Virginia under 80-talet. Och anledningen till varför många tycker att det är en intressant detalj är att det är väldigt svårt att hitta konkreta uppgifter om vad Reza Pahlavi har ägnat sig åt och var han har befunnit sig under stora delar av 80- och 90-talet.
Av den enkla anledningen att den informationen har man inte gått ut med.
Ardavan Khosnod.
Det är lite med avsikt också. Just med tanke på säkerhetsriskerna som finns med där.
Historikern Rusbe Parsi säger att det som skulle kunna uppfattas som bristfällig transparens i Reza Pahlavis verksamhet kan också ligga honom i fatet.
Jag har varit med och rekryterat ett antal personer till olika arbetsplatser. Om han skulle komma med ett CV så vet jag inte vad som skulle stå på det. Och vi pratar inte om det klassiska, aha, du har ett gap på 1 år, var du ute och reste. Utan det är ett gap på 40 år i den meningen att han, så vitt vi vet, inte startade en affärsrörelse och blev en framgångsrik affärsman. Han har väl pluggat lite grann, men det var inte riktigt hans grej.
Reza Pahlavi har en examen i statsvetenskap från University of Southern California. Utbildningen avslutar han på distans under 80-talet.
Eller låt mig uttrycka så här istället. Om han hade haft en någorlunda rimlig aktivitetsnivå, för att prata i A-kassetermer, så borde han efter 40 år ha haft en organisation som skulle vara mycket slagkraftigare än det vi ser nu.
Något som däremot inte är en hemlighet är när Reza Pahlavi träffar sitt livs kärlek. Han är 25 när deras vägar korsas. Hon är på väg att fylla 18, heter Yasmin Etemad Amini och är också exiliranier. Tonårsflickan blir blek i ansiktet när hennes blivande svärmor förklarar för henne vilket ansvar det innebär att dela sitt liv med en kunglighet. Men det avskräcker inte. Bröllopet äger rum sommaren 86. Det är en intim sammankomst med omkring 60 gäster. I bröllopsgåva ger Reza sin brud guldmynt som bär hans pappas ansikte och en liten koran. Yasmin släpper ut ett fång vita duvor när hon antar efternamnet Pahlavi.
Begravningen av Irans ledare Ayatollah Khomeini fick avbrytas idag då miljontals människor ville komma fram för att röra vid den döde imamen.
Folkmassan knuffades allt närmare, berättade rapporter från Teheran, och Ayatollah Khomeinis son trampades omkull. När den döde imamen skulle lyftas ur började händer rycka och slita i svepningen i försök att få en bit av svepningen som minne av den döde ledaren. Och hela tiden stegrade sorghysterin till svepningen var sliten i bitar och den dödes kropp föll ner på marken.
Sommaren 89, 10 år efter revolutionen, dör Ayatollah Khomeini. Han efterträds av Irans dåvarande president som upphöjs till högste ledare och blir Ayatollah Ali Khamenei. Den våren får Washington Post en pratstund med Reza Pahlavi som tidningen kallar en shah utan land. Den långa intervjun ger en bild av en ung man som fortfarande har en bit kvar till att uppnå sin pappas självklara pondus.
Att han är prins är en sak, men han är liksom en accidental political leader. Det vill säga, det är inte så att han egentligen ens har eftersträvat det själv nödvändigtvis. Och han har så att säga iklätt sig i denna roll mer eller mindre ofrivilligt, får man lätt intrycket av.
Reza Pahlavi får frågan om han har fått hjälp i sitt arbete av CIA, vilket han förnekar. Han säger, jag vill inte ha med CIA att göra. Jag tror inte att det vore bra för mig att förknippas med ett annat lands regering. Han talar också tydligt om sina ambitioner, som är att hjälpa det iranska folket att själva få välja hur de vill att landet ska styras. Han säger, jag skulle inte stå ut med den dagliga huvudvärken som uppstår av att vara en måltavla för terrorister om jag gjorde allt det här för min egen skull. Jag gör det för mina landsmäns frihet. Mitt uppdrag är slutfört den dagen jag räddat Iran från den här röran. Om folk sen vill att jag fortsätter min roll så kommer jag göra det. Annars kommer jag bara leva som en vanlig medborgare.
Det är ju också någonting som historien visar sig, och det är kanske därför också människor också misstror honom. Det är att har du fått makten så brukar du oftast inte lämna ifrån dig det. Men någonting som ändå är intressant med Reza Pahlavi, det är just att han har under decennier ändå haft samma inställning och samma budskap helt enkelt.
Merci Christian, ladies and gentlemen, thank you for coming and thank you for your time and attention to the cry for freedom and democracy in Iran.
Det går verkligen inte att beskylla Reza Pahlavi för att vara medieskygg. Går du bakåt i tiden och kollar så kommer du hitta otaliga timmar med tv, radiointervjuer, offentliga sammankomster, seminarier där han gång på gång upprepar samma ord, och det är att det iranska folket förtjänar fria och demokratiska val.
You are called the spokesman for this movement. What are you realistically trying to achieve at this point?
Circumstances in our country in which we can hold free and fair elections.
With the blood of my brave countrymen, with energy and support in every corner of Iran and the globe, will not rest until it achieves unfettered democracy and human rights in Iran.
My entire ambition here is to help our country ultimately transition to a secular democratic government in the future parliamentary system. Isn't it about time that we let the people make the decision?
Gilda Hamidinia.
När han pratar om det här redan på 80-talet, då är inte iranierna där egentligen, och den här misstron mot Pahlavi-dynastin finns ju kvar fortfarande. Och det var för tidigt.
Washington Post-intervjun från 89 målar upp en bild av Pahlavis närmaste medarbetare och rådgivare, som vid tidpunkten består av exila iranska akademiker och tidigare regeringstjänstemän. De är alla en generation äldre än Reza Pahlavi och övertygade monarkister. Men sammansättningen av Pahlavis inre krets kommer att förändras genom åren.
Inte konstigt, det har gått 47 år.
Hans entourage byts ut. Alltså det är många som alieneras av interaktionen med honom. Så antingen är han som tröttnar på dem eller de som tröttnar på honom och lämnar och blir bland hans starkaste kritiker.
Andra oppositionella i exil som har samarbetat med Reza Pahlavi har kritiserat hans ledarskap och anklagat honom för att använda sig av icke-demokratiska metoder.
Idag består kronprinsens team av otroligt många yngre personer.
I Washington DC finns den icke-statliga organisationen National Union for Democracy in Iran som finansieras av donationer. Tillsammans med Pahlavi har organisationen tagit fram handlingsplanen Iran Prosperity Project, som beskriver hur landet ska styras om regimen faller.
Det är bara på senare år som Reza Pahlavis och National Union for Democracy in Irans samarbete har konkretiserats. Innan dess så är det lite otydligare hur och med vilka som Pahlavi har arbetat. Det är inte riktigt tydligt heller hur han har finansierat sitt arbete sedan 80-talet. Men intrycket som ges är att han har jobbat lite som en presidentkandidat och rest otroligt mycket och uppvaktat folk och sökt stöd både ekonomiskt och politiskt.
Do you know in America when you run for president how many years it is? 4 years. 2 terms, 8 years. You campaign for 18 months.
Den iransk-amerikanske poddaren Patrick Bett David vände sig till Reza Pahlavi i januari 2026 och uttrycker sin otålighet.
You've been campaigning for 47 years. There may have never been any candidate in the history of mankind that's been running to be the leader of their country for 47 years and is disappointed its people every year. You. But if you go and win, salute.
Man kan bege sig ut på gatorna i europeiska huvudstäder, men vad gör du med det? Hur stöttar du verkligen?
Någonting som har förföljt Reza Pahlavi genom åren är att hans kritiker menar och har menat att han inte har tagit tillräckligt stort avstånd från de negativa sidorna av sin pappas styre. Alltså de icke-demokratiska aspekterna av shahens Iran. Det här till exempel med att det inte rådde någon pressfrihet eller att oliktänkande och regimkritiska personer fängslades. New York Times tar upp det med honom i en intervju från 2009. Och då duckar han frågan lite och säger: historien får döma min pappa. Själv är jag bara fokuserad på framtiden.
Ett antal år senare, i ett annat poddavsnitt med Patrick Bett David från 2023, tillstår Pahlavi att hans pappa begick vissa misstag. Men han säger också att han anser att de som opponerade shahen begick värre misstag, när de trodde att Ayatollah Khomeini skulle vara lösningen på alla problem.
I think mistakes were made on every front, including my own father. But the opposition, in my view, made more mistakes than he did, because he was offering a possibility for reform. They didn't take that. They thought that actually, by bringing this cleric in charge, everything would change for the better. And as a result, by the time people found out what happened, it was too late. And since then, we've been faced with this regime.
Det iranska folket har återkommande protesterat mot regimen under åren sedan revolutionen. Missnöjet tilltar efter att kriget mot Irak tar slut 88.
Så det är liksom efter det på något sätt som man börjar liksom tänka nu, okej, nu är kriget över, nu kan vi börja tänka på liksom landet och politiken, var är vi, vad gör vi, vilka är vi i världen? Och under 90-talet så börjar ju de här protesterna också mot regimen. Det dröjer ju liksom till de stora protesterna, studentprotesterna 99. Men efter det så fanns det ju ganska länge, alltså ända in liksom på sena 2000, så fanns det fortfarande någonstans ett hopp eller en tro på att man kan förändra Iran inifrån, alltså genom systemet, liksom politiska förändringar.
Mohammed Fazel Hashemi förklarar hur landets statsskick förändrades efter revolutionen till att i praktiken bli en religiös diktatur.
Det var nu man skulle börja skapa ett nytt samhälle och utifrån en politisk doktrin som hette den rättslärdes styre. Och i den modellen läggs all makt i händerna på den högsta religiösa ledaren.
Men den islamiska republiken instiftar också ett parlament som leds av en president. Presidenten är underordnad landets högsta ledare. Och parlamentets uppgift är att styra landet enligt den högsta ledarens ideologi.
Till exempel, parlamentet består av x antal ledamöter. Säg att de beslutar sig om en lag som inte gillas av den högsta ledaren. Då såg man till att skapa något som kallades för ett väktarråd. Vars uppgift var att bokstavligen vakta över parlamentet och de lagar som den stiftar. Och om det är något lag som de inte anses är förenlig med till exempel sharia-rätten, då avvisar de lagen.
Landets högsta ledning inrättar också en så kallad moralpolis som patrullerar gatorna och ser till att islamiska klädkoder, bland annat tvånget för kvinnor att bära slöja, upprätthålls. 2009 hålls presidentval i Iran. En av kandidaterna som utmanar den sittande presidenten Mahmoud Ahmadinejad förespråkar omfattande reformer i det iranska samhället. Han heter Mir Hossein Mousavi och talar om saker som ökad pressfrihet och en mjukare ton mot omvärlden.
Den unga generationen har gripits av tanken på att förändring trots allt är möjlig. Men utmanaren Mousavis väljare är oroliga att detta kan vara sista chansen att förändra någonting. Ahmadinejad har redan hotat att de som förolämpar presidenten kan få fängelse.
Färgen för hans kampanj är grön, vilket hans följare anammar. Men när vallokalerna har stängt utropas den sittande presidenten som klar segrare. Valfusk, menar Mousavis anhängare, och tar sig ut på gatorna i protest. Den gröna rörelsen, som den kallas, växer sig större och större. ABC News.
In the capital Tehran, the protest lit up the city through the night. Fires set by demonstrators sent up a black cloud of smoke over the skyline. An outpouring of anger like this hasn't been seen in more than a decade.
2009 då, gröna revolutionen eller de gröna protesterna, där började regimen egentligen visa sitt rätta ansikte som vi känner det idag. Det vill säga, är du mot regimen, då kommer de svara med oerhört våld.
Det är inte första gången den islamiska republiken slår ner på protester. Men någonting har förändrats. En video som laddas upp på nätet visar hur en kvinnlig demonstrant blir ihjälskjuten av en milismedlem. Det leder till kraftiga reaktioner och fördömanden från utlandet.
Så där börjar det på något sätt förändras. Relationen mellan folket och regimen. Och sen så sedan dess har vi ju sett protest efter protest. Och de blir större och större och de blir mer och mer regimkritiska. Till att man också började liksom då skandera död åt diktatorn och regimen.
För Reza Pahlavi är det en tid av hopp och förtvivlan. Den gröna rörelsen engagerar miljontals iranier. Och när proteströrelsen den arabiska våren sveper över regionen 2011 dallrar luften av förväntan och förändring. Men på hemmaplan, i exil, går Pahlavis liv i bitar den vintern. CNN.
The Pahlavi family expressed its appreciation for the support and love offered by the Iranian community and others following the suicide in Boston of Ali Reza Pahlavi.
Rezas 6 år yngre lillebror Ali Reza hittas död i sitt hem i Boston. Bredvid honom finns ett avskedsbrev. På en presskonferens beskriver Reza sin smärta och pratar om depressionen som fick hans lillebror att ta sitt liv.
We mourn today the succumbing of our beloved Ali Reza to the weight, pain and daily burdens of this grave illness. And because of its robbing the promise of yet another life unfulfilled.
Pahlavi säger att hans familj har haft sin beskärda del av smärta. Han syftar på sin pappa och landet de tvingades lämna. Men han syftar också på sin lilla syster, Leila. Precis som sin bror, Ali Reza, led hon av depression. Och till slut orkar hon inte längre. Hon hittades död på ett hotellrum sommaren 2001.
Protester utanför sjukhuset där 22-åriga Mahsa Amini avled under fredagen. På amatörvideoklipp som inte har kunnat verifieras hörs Teheranbor ropa Bi Sharaf, som betyder ni saknar heder, och Margbar diktator, död åt diktatorn.
Margbar diktator!
Hösten 2022 kokar ilskan över i stora delar av Iran. Det börjar med en slöja som moralpolisen anser hänger förlöst kring den 22-åriga kvinnan Mahsa Aminis hals. Hon grips. Sen hamnar hon i koma och död förklaras på sjukhus några dagar senare. Myndigheterna påstår att hon drabbats av en plötslig hjärtinfarkt. Demonstranterna är övertygade om att hon misshandlats till döds av polisen. Det är en proteströrelse med ett nytt ansikte. Under parollen kvinna, liv, frihet är det framförallt unga människor som uttrycker sitt missnöje med det statliga förtrycket.
Och då ska man komma ihåg att den unga generationen 1979 är inte deras revolution. De är inte kopplade till det.
Idag är medianåldern i Iran 33 och omkring 40% av landets befolkning är 30 år eller yngre, enligt siffror från FN och statistikdatabasen Statbase.
Och vad de ser, de har levt under en diktatur nu med oerhörd repression som försöker kontrollera alltså allt. Till och med hur du ser ut, hur du klär dig, hur du för dig på gatan, vad du än gör, försöker de kontrollerar din tillgång till internet. Hela tiden måste du kringgå systemet och regimen.
Plötsligt ser förutsättningarna för att Reza Pahlavi ska kunna genomföra sitt återtåg till Iran annorlunda ut, säger Gilda Hamidinia. För generationerna Z och Alfa förhåller sig inte till hans pappa och farfar på samma sätt som revolutionsgenerationen.
För dem, när de blickar tillbaka, så är det okej. Ja, men Shahen kanske var en diktator. Alltså, han kanske hade den här säkerhetstjänsten, Savak, som var helt fruktad och fruktansvärd. Men var det värre än vad vi har just nu? Det svaret kanske är nej. För att det fanns frihet i hur du klädde dig. Man var närmare väst. Världen var ju liksom mer tillgänglig. Och man ansågs inte vara ett hot mot omvärlden på det sättet. Så här börjar liksom skillnaden ske till varför då Reza Pahlavi faktiskt kan också fungera som en ledare och symbol för andra som kanske inte är renodlade monarkister.
فرزندان دانشجویان، دختران و پسران شجاع ایران، همیهنان، جمهوری اسلامی و رهبر بیخردش،
ملت بزرگ ایران. در پی قتل دخترم
امروز در شرایطی این پیام را به شما عزیزانم می‌دهم
Som om han känner att någonting genuint är på väg att förändras i Iran skruvar Reza Pahlavi upp sin närvaro i sociala medier. I inlägg efter inlägg försöker han öka pressen på den iranska regimen. Det gör han också på marken. Våren 2023 inträffar något som Pahlavi beskriver som en historisk händelse på sin hemsida. Han reser till Israel. I ett pressmeddelande från hans stab beskrivs han som den mest framstående iranien som någonsin besöker Israel. Där fotograferas han vid Klagomuren och Yad Vashem-museet som hedrar förintelsens offer. Han träffar premiärminister Benjamin Netanyahu och han håller presskonferens. Då understryker han vikten av att länderna har ett samarbete efter ett eventuellt regimskifte i Iran. Den iranska oppositionen behöver hjälp utifrån, för regimen går inte att förhandla med, säger Pahlavi.
I have never believed that any type of negotiation with this regime that cannot be trusted could be a guarantee. Help the Iranian people with technology, help them with internet, help them with funding a strike fund to help our workers to at the right time go on strike. This is the quickest way and the least costly way to achieve that result.
Skulle det vara så att Pahlavi blir den som då leder Iran, så av allt att döma av det han säger, det är ju att relationerna med Israel kommer att förbättras. Och inte bara förbättras, utan man kommer ha relation med Israel. Det hade han svar innan revolutionen. För det här hatet mot Israel och USA, det är ju en del av revolutionens ideologi och retorik.
Det samarbete med Israel som Reza Pahlavi efterlyser verkar redan ha påbörjats. Det rapporterar BBC som hänvisar till den israeliska tidningen Haaretz och forskare vid University of Toronto. De har granskat sociala medieinlägg som förespråkar Pahlavi och hittat en ökande mängd inlägg från autogenererade fejkkonton. Mohammed Fazel Hashemi.
Och där har man kunnat visa att rätt mycket av det här stödet som finns för honom i sociala medier kommer från många av de här AI-bottarna som Israel har liksom försett honom med.
Krisen i Iran fördjupas hösten 2025. Landets valuta kollapsar med rusande inflation som resultat. När folk inte längre har råd att leva ber de sig ut på gatorna för att öppet visa sitt missnöje.
Butiker och marknader har stängt i protest mot landets ekonomiska kollaps. Studenter från universitet i flera städer kräver slut på mullaväldet och riktar ilskan mot landets högste ledare Ali Khamenei.
Protesterna som återigen skakar Iran börjar i Teherans basardistrikt strax före årsskiftet. Reza Pahlavi följer händelseutvecklingen med stort intresse. 2026 är bara några dagar gammalt när han bestämmer sig för att hälla bensin på lågorna.
Och امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنه. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی رو حفظ بکنیم. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم.
I ett inlägg på sociala medier uppmanar han alla som lyssnar att gå ut på gatorna och demonstrera den 8 och 9 januari klockan 8 på kvällen.
När Pahlavi kommer då har väl protesterna pågått kanske 2 veckor eller något sånt. Och han säger inte en plats, han säger en tid. Vi är ut på gatorna. Och av dem jag pratade med liksom, som man fick tag på då efteråt, för att internet stängdes ner exakt då, den 8 januari på kvällen. Men de jag pratade med, det var att det var människor överallt. Överallt.
Historikern Rosbeh Parsi säger att stödet som uttrycks för Reza Pahlavi inte nödvändigtvis har att göra med vem han är. Det handlar kanske mer om faktumet att han uttalat står emot regimen och att det saknas alternativ.
Här finns ju såklart ett behov av att ha någon att ty sig till som kan agera som någon sorts emblem för viljan att komma bort från den islamiska republiken. Så den här symbolkraften har han. Och det är inte återigen nödvändigtvis för att han vill eller därför att han har den i kraft av sig själv. Men det är därför också att den islamiska republiken har fängslat alla andra som potentiellt skulle kunna bli det. Som ligger så att säga närmare till hands därför de organiskt är på plats. Och en del av det iranska samhället.
Det här var ju under en pågående protestvåg, så vi vet faktiskt inte hur många fler människor Reza Pahlavi lyckades engagera med sitt videoklipp. Därmed inte heller sagt att hans ord inte hade någon effekt.
Det som händer efteråt chockar omvärlden. Regimen besvarar demonstrationerna med dödligt våld i en oöverträffad utsträckning. Antalet döda är inte bekräftat, men personal på sjukhus och bårhus runt om i landet vittnar om kroppar och skadade människor i stora antal. Många med skottskador från nära håll.
Ja, det finns nu uppgifter om att 12 000 människor skulle ha dödats de senaste dagarna i Iran. Och det är en oerhörd siffra. Det skulle vara det största massdödandet i Irans moderna historia. Uppgifterna har förstås inte kunnat bekräftas. De kommer från Londonbaserade Iran International, en Saudi-finansierad satellitkanal som har stark närvaro på sociala medier. Det är ofta därifrån vi har fått videoklipp inifrån Iran.
Regimen har gjort sig känd för att ta till med oerhört våld. Men det som vi såg då i januari, det går inte att jämföra. Att man stänger ner internet på det sättet, det har man gjort tidigare. Att man har dödat demonstranter, det har man gjort tidigare. Men den här mängden och på det här sättet.
Det är inte bara Reza Pahlavi som noggrant följer protesterna i Iran. Fox News.
The president writing on True Social early this morning, quote, if Iran shoots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go.
Den 28 februari förklarar USA och Israel krig mot Iran. Bomberna faller över flera platser i landet. Dagen efter kommer bekräftelser på att Irans högste ledare har dödats.
We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders and we killed all of them.
Ayatollah Khamenei, som varit ansiktet utåt för regimens förtryck i 37 år, dör martyrdöden när ett stort antal bomber regnar ner över hans palats. I attackerna dödas också flera nyckelpersoner i landets väpnade styrkor. Till Fox News säger Reza Pahlavi att det här förändrar allt.
Your Highness, thank you very much for being here. Wow, your reaction to Khamenei dead and this US-Israeli strike against Iran.
Maria, there's no question that this is the game changer we've been waiting for all this time. The jubilation of Iranians at home and abroad shows how much people were hoping for this moment.
Men under tiden som har gått sedan kriget inleddes har det inte blivit tydligare om och i så fall när det som återstår av regimen kommer att falla. Pahlavi fortsätter att bida sin tid. I en intervju med 60 Minutes säger han att det finns personer inom den iranska militären och polisen som står med honom.
And in fact, it will be a clear indication that this is the time for them to make a decision. Do you want to join this time with the people or do you want to stand with the sinking ship?
Rusbe Parsi.
Det går absolut inte att utesluta att det finns folk i den iranska statsapparaten som hoppas på honom. Självfallet vore det konstigt att påstå någonting så kategoriskt. Frågan är, hur många är de och varför de hittills inte bekänt färg? Och om det är så att enda sättet för dem att bekänna färg är att USA och Israel bombar landet till ruiner, då är frågan hur mycket politisk kraft har Reza Pahlavi?
Det här är en fråga som, när det här avsnittet görs, inte har besvarats än. Och återigen, hur många anhängare Pahlavi än har, både i och utanför Iran, så finns det ingen samlad opposition i landet. Reza Pahlavi har levt i exil sedan sommaren 78. Då var han på väg att fylla 18. Det silvergrå håret på hans huvud idag är en påminnelse om att det gått en halv livstid sedan dess. Våren 2026 är Pahlavi inbjuden till den konservativa konferensen CPAC som hålls i Texas. När han kliver upp på talarpodiet lyckas han först inte överrösta jublet från de amerikanska republikanerna i rummet. När han till slut tar till orda säger han att kriget som inleddes av USA och Israel har visat att den iranska regimen är sårbar. Men han varnar också för att jobbet måste slutföras så att inga spår av den islamiska republiken återstår.
But for this all to be worth it, the sacrifices of both Americans and Iranians for the goodwill between our two people, which you see on vibrant display here today, to continue we must finish the job. This regime in its entirety must go.
Reza Pahlavi tackar president Donald Trump på det iranska folkets vägnar och säger att han är redo att leda sitt hemland som en framtida samarbetspartner till USA.
President Trump is making America great again. I intend to make Iran great again.
Kriget i Iran pågår. I slutet av mars rapporterar Reuters att över 1900 människor har dödats och minst 20 000 människor skadats, enligt uppgifter från hjälporganisationen Röda halvmånen. För Ayatollah Khamenei innebar USAs och Israels attacker det definitiva slutet. Men vad kriget kommer innebära, inte bara för den iranska regimen utan för det iranska folket på lång sikt, återstår att se.
Jag tror mycket väl att Iran kommer vara annorlunda när och om det här kriget tar slut. Frågan är bara hur.
Om hon tillåter sig vara positiv målar Gilda Hamidi-Nia upp bilden av ett land som har potentialen att skaka om hela Mellanöstern.
Vad blir Iran? Alltså, Iran kommer ju bli någonting oerhört i regionen. Vi pratar 92 miljoner människor som är kreativa, innovativa, välutbildade. Det är väl klart att det finns de som vill att regimen ska vara kvar och att de gynnas av systemet och de har ekonomisk vinning. Vi måste också tänka på liksom den religiösa aspekten som finns i regionen också som en del av politiken och maktstrukturerna. Men samtidigt, hela maktbalansen i Mellanöstern kommer ju förändras om Iran blir fritt och demokratiskt. Allt förändras. Och det är både hoppfullt men också ett hot för vissa.
Du har lyssnat på P3D om Reza Pahlavi, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi jobbade med det här avsnittet under våren 2026 på produktionsbolaget Dist. Tack för att du lyssnade.
Man kabirem ej khoda va hasrat ej qatre av ye umre ke darya ro az dur mibinam tu sara bahar baram ye esme.
En produktion av Dist för P3, Sveriges Radio.